En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Prinsessan Ingrid Alexandra av Norge har nu brutit i tystnaden om sin halvbror Marius Borg Høiby.
Skandalomsusade ex-kung Jean Carlos memoar släpps. Hör vad han skriver om ryktena att han hade en flört med prinsessan Diana.
Och Andrew har ju blivit av med sin prinstitel. Storbritannien är omskakat. Men vad händer nu med döttrarna Eugene och Beatrice?
Det här är Kungligt. Jag heter Jenny Alexandersson.
Och jag heter Maria Bjaring.
Prince Andrew will no longer be Prince Andrew. He will be Andrew Mountbatten Windsor. He will surrender the lease to his home and he will find alternative private accommodation.
Ja, så där lät det i BBC Question Time när beskedet om att Andrews prinstitel försvinner. Och det här programmet, det är ett aktuellt samhällsdebattprogram där politiker och andra offentliga personer får svara på frågor från en live-publik. Och det, Jenny, det var ju så då att den här programledaren sa ju då detta beskedet ut direkt. Och då den här reaktionen som kom från publiken tycker jag var ganska intressant.
Mycket spontant.
Ja, precis. TV, tidningar och sociala medier har ju rapporterat otroligt mycket om detta och det har diskuterats och rapporterats om Andrew och alla turerna kring honom i så många oväntade kanaler och medieplattformar. Jag tänkte faktiskt på det, Jenny, allt ifrån vissa radioprogram som jag tänker mig aldrig skulle ha pratat om kungligheter annars och så vidare, men jag har sett det på så många ställen att det är ändå en väldigt stor nyhet och framförallt då i Storbritannien. Jenny, kan du inte sammanfatta hela det här lite kort?
Ja, det kom ju ett pressmeddelande från det brittiska kungahuset att Andrew, han blir av med sin prinstitel och sin hertigtitel. Och där kan man också lägga till, han får inte längre kalla sig hans kungliga höghet och en del ordnar tas ifrån honom. Men det här handlar ju om en process som kung Charles då har initierat i samråd med regeringen. Och när Andrew för några veckor sedan då meddelade att han avsäger sig sina titlar, så innebar ju det i praktiken bara att han slutar använda dem. Men han har dem kvar. Men den här processen då, den ska leda fram till att de tas ifrån honom helt och hållet. Och för att ta bort titlarna så kommer kungen då skicka kungliga fullmakter till lordkanslern som är David Lammy för att officiellt ta bort dem helt. Och ni som hängt med i podden och följt nyhetsbevakningen, ni vet ju att prins Andrew, han anklagades för våldtäkt. Han gjorde upp i godo med Virginia Giuffre för att slippa rättegång. Hon påstod ju då att hon var bara 17 år då hon tvingades ha sex med prinsen vid tre tillfällen. Och det har ju även stormat kring Andrew på grund av hans nära kopplingar till den pedofildömde miljardären Jeffrey Epstein. Tusentals tidigare hemliga dokument har offentliggjorts i USA. Och de rör Epstein, men prins Andrew, han förekommer ju vid flera tillfällen där också.
Och det är väl fler dokument som ska komma?
Ja, och det är ju det som är lite den här tickande bomben i Storbritannien. Och samtidigt då så har ju Virginia Giuffres memoar publicerats postumt med många avslöjanden och riktigt hemska sådana.
Det pratade vi om i förra podden. Vill man veta mer om den där boken kan man lyssna på det avsnittet.
Precis. Och så kan vi konstatera då att sedan 2020 så har ju Andrew i praktiken stått utanför det offentliga kungliga livet. Han har förlorat sina militära hederstitlar, sina kungliga beskyddarskap och levde mycket tillbakadraget liv då på Royal Lodge i Windsor, den här stora vita kungliga villan.
Men du blev ändå förvånad, Jenny, har du sagt till mig, över allt detta. På vilket sätt då?
Nej, men jag trodde nog att det skulle räcka med att Andrew avsade sig sina titlar. Jag trodde att britterna skulle nöja sig med det, men de har ju verkligen rasat och ställt krav. Och brittiska medier, de har varit fulla med stora rubriker, det har trillat in allt mer avslöjanden. Och jag tror att den här situationen blev ohållbar för kung Charles.
Men du tänker att du blev förvånad över att alltså han blev av med allt detta. Är det det?
Ja.
Och att han ska ju flytta nu? Och
ja, men att han blir, innan har man pratat om att han har varit i frysboxen. Nu sparkas han ju ut på det mest officiella, offentliga sätt man bara kan tänka sig. Han är personen non grata i kungahuset. Jag blev nog lite ställd. Jag hade nog trott att det skulle räcka med att han själv då, ja, på pappret var det ju inte han själv, men att han tvingades till, men offentligt sa att han skulle avsäga sig detta. Men nu har det ju faktiskt blivit det sista, vad ska man säga, det sista...
Ja, sista steget eller slutligen, ja, ja precis.
Så är det ju. Mm.
En som möjligen, jag vet inte, kanske kan andas ut nu är Harry. Det bara slog mig att det liksom, han kanske tycker att det känns skönt lite så trots allt att ljuset har hamnat på någon annan än honom och Meghan. Och att han inte är den, vad ska man säga, svarta fåret nu. Men tror du att han kan vara lite orolig för att han nu står på tur att kanske bli av med titlar, några i alla fall? Han har väl några?
Ja, jo, och han är ju fortfarande prins. Men jag tänker nog att han inte behöver vara så orolig, för det finns en stor skillnad mellan prinsarna. Harry har inte gjort något olagligt. Han har attackerat sin familj, han har pratat illa om dem. Han har kommit med anklagelser, han har stämt staten på grund av förlorat livvaktsskydd. Men det är en helt annan situation om man tänker på Andrew. Han stod ju anklagad för ett mycket grovt brott, våldtäkt. Han har blivit påkommen med lögner. Den här kopplingen till Epstein är oerhört graverande. Så att, nej, jämförelsevis med Harry tror jag att...
Ja, det är gradskillnad.
Det är en gradskillnad.
Mm. Någon som jag tror skulle deppa lite om de skulle bli av med kungliga titlar, det är faktiskt Meghan. Jag vet inte, jag har verkligen tänkt på det. Hon är ju så förtjust i att kalla sig Duchess of Sussex. Det används ju ofta av henne. Jag har tänkt på det i hennes Netflix-serie, i titeln på Instagram och så vidare. Men det jag framför allt vill att du besvarar, för den frågan har vi fått från väldigt många, det är vad som nu händer med Andrews döttrar, Beatrice och Eugene, och deras titlar och deras liksom liv.
Mm. De får behålla sina titlar, för de påverkas inte av det som har hänt. Och jag kan väl misstänka att det kanske också var ett krav från Andrews, Andrew Mountbatten Windsor som han heter nu då.
Men kunde han verkligen ställa krav, tänker du?
Ja, han hade ju kunnat vägra att lämna Royal Lodge i och med att han har ett 75-årigt hyreskontrakt. Han hade kunnat bråka om det i alla fall.
Okay.
Och jag tror att Eugenie och Beatrice, de är såklart mycket påverkade av allt som har hänt. Det är ju deras älskade pappa då som är ute i det offentliga och skäms. Det är en tuff situation och man får väl ändå tänka, barn ärver ju inte sina föräldrars problem eller misstag eller skuld. Jag tror att hade drottning Elisabeth varit i livet, då hade hon tagit flickorna under sina vingar och låtit dem till exempel få fira jul på Sandringham med resten av kungafamiljen. Nu är det väl lite mer ett frågetecken vad som händer där.
Mm, det blir spännande att se, för julen står ju ändå runt hörnet.
Mm.
Just det, det ska vi också säga. Vi spelar in onsdag 15 november. Det är bra att säga det, för att man lyssnar på podden vid olika tillfällen, bara så att ni vet var vi är någonstans. Men hur ser liksom deras liv ut, de här prinsessorna? Det är ju känt att de står nära prins William och det verkar inte finnas någon osämja mellan dem. I och för sig, varför skulle det finnas det? Jag vet inte.
Ja, det hade det väl kunnat i och med
att de kanske hade kunnat,
i familjen.
Ja, precis. De hade ju kunnat reagera på det som han har gjort och tyckte att det var illojalt. Eller så.
Mm. Nej, men de verkar komma bra överens med Storbritanniens blivande kung och även då med prins Harry. Och deras liv, de har ju ganska ordnade liv ändå får man ju säga. Beatrice, hon är rådgivare för Affinity. Det är ett mjukvaruföretag inom AI. Hon är gift med miljonären och fastighetsmagnaten Eduardo Mappelli Mozzi.
Vilket underbart namn.
Ja, men det känns som ett artistnamn.
Jag vill också säga det namnet. Eduardo Mappelli Mozzi.
Medan Eugenies make då, han är vinhandlare, han heter Jack Brooksbank. Men han är också mycket förmögen. Och Eugenie, hon är direktör för konstgalleriet Hauser & Wirth i London. Och sen jobbar de här prinsessorna också med olika välgörenhetsorganisationer. Och prinsessan Beatrice, hon bor på en gård i Cotswolds. Väldigt fint område, rikt område, tillsammans med sin make då och Eugenie och hennes familj. De pendlar faktiskt mellan Ivy Cottage i Kensington Palace och den huvudsakliga bostaden som faktiskt är i Portugal.
Det visste faktiskt inte jag. Är det huvudsakliga bostaden?
Ja, de säger det. Och det är ju mycket på grund av Jack Brooksbanks arbete då.
Mm. Men det blir ju såklart en stor förändring för de båda nu när då Andrew inte längre representerar kungahuset och inte då bor kvar eller kommer att bo kvar på herrgården Royal Lodge. Och det är ju deras barndomshem också, det ska man ju inte glömma. När nyheten kom om att Andrew förlorade prinstiteln när den kablades ut så var prinsessorna enligt brittiska medier, det var i samband med det så det datum eller den dagen så var de bjudna på en väldigt tjusig fest. De stod på gästlistan men ströks senare, och det här har ju skapat en hel del spekulationer. Ska du reda ut vad det var?
Ja, men en del menar att de ströks från listan för att det var skämmigt att låta de här prinsessorna komma kanske. Men det stämmer inte riktigt, utan det var mer att de dök inte upp. De tackade nej till festen enligt vissa då brittiska medier. Och det kan jag nog förstå när en sån här nyhet briserar. Det blir ju enormt. Det här har ju varit det största samtalsämnet på länge i Storbritannien.
Och jag nämnde ju det inledningsvis. Det har ju varit så oerhört mycket rapportering kring detta. Och det har varit så mycket turer och så mycket olika faktorer i den här historien. Så det tar liksom aldrig slut på något sätt.
Nej.
Och det är ju klart, man vill väl inte stå där med kanske ett glas bubbel och le
och få frågor.
Få frågor. Eller även om man inte får frågor. Man kanske får blickar. Folk kanske inte vill ens ta upp det, för de kanske tror att det känns. Alltså det blir så konstig stämning.
Ja, och kanske också svårt att hålla liksom god min och vara på en glad tillställning. När man kanske helst av allt vill vara med familjen och ta hand om dem och så.
Ligga hem och se på serie och dra filten högt. Okej. Okay. Det finns uppgifter om att prins William har varit mycket delaktig i beslutet kring då Andrew Mountbatten Windsor. Emily Maitlis, som intervjuade exprinsen i BBC, ni vet den där omtalade intervjun när Andrew försökte rent få sitt namn men då blev påkommen med lögner. Vi spelade upp något klipp från den, jag tror också att det var förra avsnittet. Så har också prins William haft möten med då döttrarna, Andrews döttrar. Enligt uppgifter så ska han ha pressat dem med att han tar bort även deras titlar om de inte kan övertala sin pappa att flytta ut då från Royal Lodge. Men de här uppgifterna har dementerats av brittiska hovet, som menar att något sånt möte har inte inträffat.
Nej, men det har varit väldigt envisa rykten om att William då har varit engagerad i det här. Sen kan ju det här ha skett väldigt inofficiellt på något vis, liksom i väldigt, väldigt privata samtal och sådär. Men det finns ju många påståenden och avslöjanden i brittiska medier just nu.
Vet du varför jag tror att de där, att jag har liksom hela tiden kommit nya liksom teorier och teser kring det där, att det har med prins William och hans ganska öppna intervju han gjorde nyligen, där han också sa inte mycket, men han sa att det kommer att bli förändringar i det brittiska kungahuset så småningom, och att man då på något sätt kopplar ihop kanske det.
Det tror jag du är helt
rätt. Jag tror det, att man såg
verkligen
honom som väldigt handlingskraftig genom att han sa så.
Och ja, den bilden delar jag verkligen. Men det kommer inte vara det sista av avslöjanden kring Andrew Mountbatten Windsor och Epstein heller. Det finns nog många hemliga dokument kvar i USA som kommer att offentliggöras. Så håll i hatten, Andrew Mountbatten Windsor.
Kanske fler som ska hålla i hatten än han om de där dokumenten offentliggörs. Många brittiska hovexperter säger att det finns en stor möjlighet att prins Andrew flyttar utomlands. Man nämner då särskilt Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten. Och The Sun rapporterar att Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, den 64-årige härskaren över Förenade Arabemiraten, har erbjudit prins Andrew ett palats på 1500 kvadratmeter som ett möjligt nytt hem. Erbjudandet sägs komma tack vare Andrews långvariga vänskap med den kungliga familjen då i Förenade Arabemiraten, och särskilt då Mohammed bin Zayed. Vad tror du om det då?
Kan mycket väl stämma. Vi såg ju till exempel att spanska kung Juan Carlos, han fick ju en bostad i Abu Dhabi. Det kan ju bli ett litet hangaround för kungligheter som är skandalösa kanske. Men nej, jag är inte förvånad över det. Och det här nya möjliga då residenset i Abu Dhabi sägs vara jättelyxigt. Och enligt brittiska medier så har det 6 sovrum med egna badrum, ett inomhusgym, en pool, en biograf, ett stort kök bemannat med cordon bleu-utbildade kockar. Palatset ligger då i ett hårdbevakat område såklart. Där ska även finnas 5 andra palats då, som tillhör bland annat en kunglig sheik och flera regeringsministrar. Och hela det här komplexet då är omgivet av en nästan 10 meter hög häck. Det ger ju definitivt avskildhet och säkerhet.
Ja, alltså vi kommer ju fortsätta att följa den här händelseutvecklingen kring då, nu ska vi säga det, Andrew Mountbatten Windsor, som då är det som han ska tilltalas med framöver. Det pågår ett konstant nyhetsflöde världen över kring exprinsens öde. Strax så ska vi ta upp någonting och prata om någonting som är faktiskt ovanligt och också mycket speciellt i den kungliga världen. En ny bok med memoarer från en skandalomsusad tidigare kung kommer ut. där rykten om en affär eller en flört med prinsessan Diana avhandlas. Vi har ju nämnt om vid namn nu idag redan. Det är ju faktiskt Juan Carlos.
Yep.
Ja, vi ska snacka om det strax, men först någonting helt annat. För det här blev ju också ganska stort. Det har varit tyst från prinsessan Ingrid Alexandra. Nu är vi ju då i norska kungahuset gällande hennes halvbror Marius fram till nu. För i en stor intervju med NRK så svarar hon på fråga om hennes brors kommande rättegång. Han står ju åtalad för 32 åtalspunkter och riskerar upp till 10 års fängelse. Han är ju misstänkt, han är inte dömd för något brott. Rättegången startar i början på nästa år. Men så här, vi ska ta och lyssna på vad hon svarar på frågan. Hur är det för prinsessan nu när din halvbror är i den här situationen?
Kolas, är det för prinsessa den situation brodern din Marius är i akkurat nu?
Nej, det är också såklart vanskligt. Både för oss som står runt, för mig som syster och för mamma och pappa. Och självklart för alla de berörda i saken.
Det är ett kort och koncist svar, men hon säger att självklart är det svårt både för oss som är runt omkring, för mig som syster och för mamma och pappa. Och så lägger hon till att såklart för alla som då är drabbade av det här fallet. Jag tycker nog att det var både överraskande och ändå inte. Någon gång så behövde hon också uttala sig om den här allvarliga situationen. Hon säger inte så mycket. Intervjun gjordes i Australien där hon nu bor och pluggar. Det har ju spekulerats i om Ingrid Alexandra flyttade till Australien delvis beroende på den rättsliga processen mot Marius och den här medieuppståndelsen som det har skapat. Det har man väl inte riktigt fått något svar på så.
Vi har ju också konstaterat att det är ju liksom rätt tidpunkt i hennes liv och hennes mamma har varit i Australien och studerat och alltså det finns saker som talar för att det inte har med det att göra.
Mm. När det gäller NRKs intervju då så sitter ju hovets kommunikationschef Guri Varpe med under intervjun. Och den som intervjuar Ingrid Alexandra, det är journalisten Kristi Maria Skrede. Och hon har ju en väldigt varm och mjuk ton då när hon pratar med Ingrid Alexandra. Och jag tror att i en sån här situation så behövs det en intervjuare som är på det viset. Mm. Det är så oerhört känsligt det här ämnet, och speciellt för Ingrid Alexandra. När hon fyllde 18 så fick hon ju frågan vilka som är hennes största idoler, och så svarar hon sina bröder. Jag tror inte hon hade svarat samma sak idag. I en intervju med VG när hon fick samma fråga så säger hon att det är mamma och pappa.
Mm.
Så någonting har ändrats där.
Men jag tänker, jag har ju intervjuat, jag vet inte hur många människor, alltså tusentals, framförallt då när Aftonbladet hade ett morgonprogram som heter AB Morgon och även i radio. Så jag tror att jag hade nog använt lite samma ton. Det finns lite olika sätt när man intervjuar. Man kan ju panga på, som det lite slentrianmässigt sägs, och det kan man göra när det är med ansvarsutkrävande intervju till exempel. Men jag tror också, och hon är ju ändå 18, jag tänker hon, ja så. Men man hör ju, det är ett väldigt inövat svar som hon säger. Hon säger någonting, men egentligen så säger hon inte så mycket alls. Hon får också frågan hur det är att vara långt borta i den här situationen. Och då, på det svarar hon, ja det är det, jag vet inte om jag vill gå in på det mycket mer än så avbryter hon sig själv. Det är ju en svår situation, hon kan inte säga så mycket mer. För det är ju också så att det står inför en rättslig process, och hennes pappa har ju också då påtalat att det här är en juridisk process som måste få ha sin gång. Men intrycket man får, det måste man ändå säga, att det är oerhört förberett. Det följer ju många kommunikationsstrategiska punkter, som att det är en kontrollerad situation, det är en lugn miljö. Man får ett intryck av att frågorna är då genomgångna i förväg. Och Ingrid Alexandra, hon har säkert, det skulle inte förvåna mig om de har liksom gjort den här intervjun flertalet tillfällen innan när det inte bandas. Jag kan tänka mig med någon från kommunikationsstaben på norska hovet exempelvis. Och allt detta kombineras då med ett fint reportage om hennes liv i Australien, och det är jättefina bilder på Ingrid Alexandra, bland annat tagna i botaniska trädgården som ligger i närheten och så. Så det är ju liksom, det är inramat också väldigt trevligt.
Ja, men det är ett jättesmart upplägg. Och vi får ju också de här beskrivningarna av hennes vardagsliv på campus, om samtal och paneldiskussioner, den akademiska miljön, aktiviteter runt omkring. Så de sätter henne verkligen in
i en kontext.
I en kontext, och som de målar upp henne så som de vill att hon ska vara. Hon berättar, men hon är ju personlig också tycker jag, för att hon berättar ju om att hon får långa meddelanden av sin farmor, drottning Sonja. Inte lika många av kung Harald, för han är inte så digital.
Nej.
Men att hon då,
inte min pappa heller kanske.
Nej. Men att hon då saknar hunden Molly hemma i Norge. Men jag tycker nog att det sammantagna intrycket av den här intervjun är att hon känns väldigt seriös. Hon tar sin roll som tronföljare på allvar. Hon tar sina studier på allvar. Och också den här uppgiften som väntar hemma i Norge, där ansvaret hon ska axla en dag.
Man måste ändå säga valet av hennes utbildning. Det är ju liksom statsvetenskap och det med internationella relationer. Och det är ändå ett bra val av utbildning för hennes kommande uppgift.
En typisk drottningsskola.
Ja, precis. Drottningsskola. Där hade du det. I vårt senaste frågeprogram, vi har ju frågeavsnittet då och då. Vi hade den förra som vi hade förra veckan. Det var ju då frågeavsnitt 26, såg jag.
Vi har hunnit med. Ja,
verkligen. Lyssna på det. Det var jättemycket intressanta frågor vi har fått från er, som Jenny framförallt att svara på. Men vi fick då en fråga om någon av kungabarnen gått före kön till en utbildning. Och om de kommit in då på annat sätt än att använda sina betyg eller ja, kanske högskoleprov. Vi har fått in mejl angående ditt svar på den frågan i det avsnittet. Så vi får förtydliga lite. Mm.
Jo, men jag svarade ju att kronprinsessan Victoria, hon har fått en specialdesignad utbildning. Hon har inte tid att vara med på alla föreläsningar på grund av sitt jobb och olika uppdrag. Men så svarade jag också att jag anser att vi har rätt att ställa krav på tronföljaren att hon ska vara välutbildad, hon ska vara kompetent och duglig i sin roll.
Tala om det vi pratade om Ingrid Alexandra.
Ja, precis. Ja. Men jag sa även att jag inte anser att de andra kungabarnen ska gå före i kön eller på något vis använda sin status till att få fördelar, utan där måste det ske på samma villkor som alla andra studenter som söker. Och så sa jag att så vitt jag vet så har ingen utnyttjat systemet. Men det här mejlet som vi fick är jätteintressant. För det råder faktiskt lite tveksamheter vad gäller prins Daniels utbildning efter att han då gifte sig med kronprinsessan Victoria.
Men nu är ju inte prins Daniel ett kungabarn.
Nej, men en del av kungafamiljen.
Det var ju det du svarade på, det ska vi också säga.
Det ska vi lägga till. Mm. Men om vi då ska inkludera honom för att han är en del i kungafamiljen.
Men när det gäller hans utbildning så blev det ju lite diskussioner. Han gick då fritidsledarlinjen med idrottsinriktning vid Lillsveds idrottsfolkhögskola mellan 1994 och 1996. Men sen då efter att han träffade Victoria så krävdes möjligen en lite vidare utbildning, och det kanske han hade velat göra i alla fall.
Absolut, ja. Mellan 2011 och 2013 så läste prins Daniel bland annat olika kurser vid Karolinska institutet i Stockholm. Och de här studierna genomfördes i form av så kallad uppdragsutbildning. Och det var inom fysiologi, också fysisk aktivitet och hälsa och geriatrik och patologi.
Och det är ju just de här uppdragsutbildningarna som det har varit en diskussion om.
Ja, men Aftonbladet skrev en artikel 2011 om det här, för att Aftonbladet avslöjade att prins Daniel då köpt sig förbi kön till Karolinska institutet. För 200 000 kronor av skattebetalarnas pengar så fick han en utbildning då i de här ämnena. Och notan landade sammantaget då på 317 000 kronor.
Mm. Och det var ju för att han inte då kom in på sina egna meriter eller sina då gymnasiebetyg eller högskoleprov. En privatperson anmälde då det här till Högskoleverket, och i anmälan ifrågasatte då om uppdragsutbildningen kan avtalas för en ingift person i den kungliga familjen Bernadotte. Prins Daniel kan ju inte betraktas som anställd på hovet.
Nej, och det var väl lite det tesen, lite den tesen som hovet använde sig av. Men det blev en diskussion då. Sen är det jätteviktigt att påpeka att det är fullt lagligt att köpa sig förbi kön. Och det är ju tack vare den här statliga förordningen om uppdragsutbildning. Och tanken är att myndigheter och arbetsgivare ska kunna köpa utbildning för att höja sin personals kompetens. Men själva debaclet handlade ju då som sagt om hur ska man betrakta prinsen. Och som du säger Maria, det är ju svårt att hävda att han är anställd av hovet. Och det tror jag inte heller att kungahuset menade att han är.
Ja, för dåvarande riksmarskalk Svante Lindqvist förklarade det hela med att utbildningen var ett sätt att öka prinsens kompetens då inom ett område där då han vill verka. Men eftersom Daniels huvuduppgift är att stötta kronprinsessan så hade det inte varit möjligt att göra det här på något annat sätt.
Ja, men jag kan ha en viss förståelse för detta, för man kan se det som att pengarna på ett sätt är välinvesterade. Daniel är ändå gift med Sveriges blivande drottning. Idag arbetar han då med barns hälsa och rätt till rörelse, och hans organisation Genpep får ofta stort genomslag i medier och förhoppningsvis hos allmänheten också. Enligt organisationen själv då så är flera tusen skolor registrerade som användare av Genpeps utbildningsmaterial. Samtidigt så är jag generellt emot att man går före i kön eller skaffar sig fördelar. Här är det ju även på skattebetalarnas bekostnad. Men jag förstår också den här anmälaren, för att det handlar framförallt om hur man ska betrakta Daniel och Daniels roll i det här med uppdragsutbildningar. Det ska ju gå rätt till.
Nu så ska vi till då Juan Carlos. 2014 så meddelades det att dåvarande kung Juan Carlos i Spanien skulle abdikera. Ex-kungens liv har ju kantats av en rad skandaler, och han lever numera i Abu Dhabi. Och nu har han skrivit sina memoarer som kommer ut nu i dagarna. Jag tror att idag den kommer ut i Frankrike och förväntas komma ut i Spanien i december.
Ja, det stämmer.
Det här är väl rätt ovanligt?
Det är jättespännande. Juan Carlos, han är till åren. Han var ju kung av Spanien från 1975 till 2014. Han var jätteälskad och jättepopulär i början av sin regentid, men abdikerade efter en rad skandaler, bland annat uppmärksammade rykten då om älskarinnor, skattefusk, miljardmutor.
Va, hur många älskarinnor var det? Det har vi pratat om. Hur många var det? Jag kommer ihåg att jag var så chockad av...
Ja, men det sägs att han har haft över då, om det var 1000 eller 1500 affärer utanför äktenskapet.
Men hur hinner man med?
Nej, men hur hinner man med? Och sen, visst, vi kan inte veta. Det är en viss rykte. Ja. Men man blir ändå lite ställd där då.
Många var det.
Många var det. År 2012 så avslöjades det att kungen åkt på elefantjakt i Botswana, mitt under den brinnande ekonomiska krisen i Spanien. Och ännu värre blev det när det kom fram att han reste tillsammans med sin mångåriga älskarinna Corinna Susanne Wittgenstein. Och hon stämde honom senare i domstol i London efter anklagelse om att han har spionerat och trakasserat henne. Men inte nog med det. 2008 så gav den saudiska kungen Juan Carlos cirka 1 miljard kronor via ett offshore-konto i Panama. En så kallad gåva som sammanföll med att flera spanska företag vunnit upphandlingen om att konstruera en höghastighetsjärnväg mellan Riyadh och Medina i Saudiarabien. Ja, men en muta, med andra ord.
Och nu kommer då den här boken, Reconciliation, som först ges ut då i Frankrike, som vi nämnde. Och han berör flera ämnen som tidigare skapat stora rubriker i medierna. Det sägs ge den tidigare monarkens personliga version av historiska händelser, både i det lilla och i det stora. Han ska då också ge sin version av hur Spanien förvandlades från diktatur till demokrati.
Mm. Och så berättar han också om exilen, statskuppen den 23 februari 1981, demokratiseringsprocessen i landet och så vidare. Men han skriver också om den påstådda flörten med prinsessan Diana och kan konstatera faktiskt att han har aldrig haft en fling med Diana, trots att jättemånga tidningar påstod det.
Han beskriver henne som kall, tystlåten och reserverad, förutom när paparazzis är i närheten. Han lärde känna henne för hon då tillbringade somrarna på Mareventpalatset tillsammans med då kung Charles, hennes dåvarande make, och deras två söner, ni vet, William och Harry.
Ja, och vid den här tiden då hade ju Diana och Charles äktenskap börjat falla isär. När de först kom till Marivent så kan det ju vara så, tänker jag, att hon kanske hittade en liksom kompanjon, en vän i Juan Carlos.
Som lite fristad på något sätt.
Ja, men som förstod hennes situation och sådär. Och det kanske också var därför Diana valde att stanna kvar i palatset då när Charles reste hem till England. Men hon återvände ju sen 3 somrar i rad. Så någonting med Marivent och umgänget med spanska kungafamiljen gillade hon ju. Men jag tänker på det när han beskriver henne som kall, tystlåten och reserverad, sa du. Det är väl också det typiska, om en kvinna känner att hon blir flörtad eller påpassad av en man hon inte är intresserad av. Ja, men då blir man väl kanske lite tystlåten och reserverad.
Jag har faktiskt inte tänkt på det, men det har du ju rätt i. Det är klart man blir.
Ja.
Man kanske inte blir så glädjespridare eller så tillmötesgående om man inte själv då vill. Men de här ryktena om en affär började spridas 1992 efter utgivningen av Lady Colin Campbells bok Diana in Private, The Princess Nobody Knows. I den påstod då författaren att prinsessan Diana hade haft en kärleksaffär med kung Juan Carlos under de här somrarna på Marivent. Det var ju lite där då det uppstod allt detta.
Mm. Diana har ju erkänt att hon var otrogen mot kung Charles, men hon har aldrig nämnt Juan Carlos. Och andra i Dianas närhet har vittnat om att hon var inte intresserad av honom. Och att det var den spanska kungen som var extremt intresserad och flörtig mot henne då.
Det upplevs ju lite, Jenny, som att han skriver den här boken i ett försök att liksom rätta till historien lite grann.
Ja, ja, men såklart. Han har ju nämnt det själv, att han känner att hans historia har blivit kidnappad. Så det är klart han vill ge sin bild av det hela. Och han har ju skrivit den tillsammans med någon.
Ja, precis. Tror du det kommer bli en kioskvältare i Spanien då?
Ja, jag tror att den kommer läsas av jättemånga spanjorer. Det är jag säker på. Jag tror det är många som vill höra ex-kungens sida av saken. Och i en intervju med fransk press så har han skickat en hel del tjuvnyp. Det blir också en sån här lockelse till att läsa boken. Mm. Bland annat då till sin svärdotter, drottning Letizia. Och han sa då bland annat att Letizia, citat, inte bidrog till sammanhållningen i våra familjerelationer, slutcitat. Och han tillade också att det fanns en personlig meningsskiljaktighet mellan honom och hans svärdotter. De har faktiskt då inte alls kommit överens. Och det har länge spekulerats i att Letizia och Jean Carlos hade den här konflikten. Att hon också, när han tvingades ut från Spanien, att hon var liksom med på att skapa den här planen och så vidare. Men det här är faktiskt den första offentliga kommentaren från någon av dem om deras ansträngda relation.
Och Juan Carlos har ju tidigare förklarat att han har tidigare fått rådet att inte skriva sina memoarer. Hans pappa ska ha sagt till honom att kungar bekänner inte offentligt. Men han gör det ändå eftersom han då upplever, lite som det som du sa, att någon har liksom stulit hans historia på något sätt. Och det kommer ju, visst Jenny, komma fler saker från den här boken under veckan.
Japp.
Prinsessan Märta Louise, nu går vi då till Norge igen. Prinsessan Märta Louise tjänade stora pengar på att sälja sitt och schamanen Dark Verts bröllop förra sommaren. Och paret tjänade ju även pengar på Netflix-dokumentären Rebel Royal som hade premiär nu här nyligen. Men det tycks även som om att prinsessa Märta Louise samtidigt har lite problem med ekonomin, måste vi säga. Vi fick många rapporter om att hon och Dark Verit inte betalade alla fakturor efter bröllopet, vilket då ledde till att flera företagare i sin tur fick det tufft med ekonomin. Och nu nås vi av nyheten att prinsessan har lagt ner ett av sina företag.
Mm, det stämmer. Det är företaget Häst 360 AS som läggs ner. Och Märta Louise har det tillsammans med Geir Kamsvåg. Och då kunde man också läsa i årsredovisningen för år 2024 att företaget hade siktet på att fortsätta driften enligt norska TV2. Man skrev i en kommentar i redovisningen att företaget har utmaningar ekonomiskt, men att man då tittade på nya satsningsområden. Men så blev det alltså inte, utan nu lägger man ner bolaget. Man har inte kunnat hitta nya samarbetspartners.
Fast det är inte så jätteovanligt ändå. Eller om man startar företag och man så att säga har en affärsidé och en verksamhetsplan och man liksom satsar på någonting och sen lägger man ner ett företag och så startar man ett nytt. Alltså entreprenörskap handlar ju lite om det. Man liksom lyckas ju kanske inte första gången med det första bolaget. Det finns ju sådana exempel också, men jag tänker att det är ändå inte så ovanligt. Och det är faktiskt inte det första företaget som den här duon lägger ner. Märta Louise och Geir Kamsvång hade även H360 Norway AS tillsammans och det lades ner i slutet av oktober. Men det verkar ju gå bättre för schamanen. I ett inlägg på Instagram till den här musiken vi nu hör lockar han nu följare med en prissumma för den som dansar bäst, eller ja, hur man nu ska bedöma det. En slags danstävling till en helt ny låt med Dark Verit.
Ja, men herregud, man ska tagga det med en sån här hashtag då, Kupate Challenge.
Jag tycker han har ett bra svung där i sina alltså, moves.
Han är ingen dålig dansare, nej, men det får jag hålla med om. Och ni kanske minns den där mycket omtalade låten Kupate, ning, 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 ning. Ni som har sett dokumentären om alltså Royal Rebels, ni vet ju att det är en situation där han har en healing-situation med massa kvinnor. Och så börjar han sjunga på något språk då. Och så säger han plötsligt, ning, 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 ning. Det är alltså den här låten.
Mm. Mm. Vi har sagt det förr. De är den här duon, lite all over the place. Men det ser ju ganska kul ut.
Ja, men det gör det. Det jag ändå gillar med, man kan kritisera mycket kring Märta Louise och Dirk Verrett, men jag gillar att de har lite humor. De är inte rädda. Jag tänker speciellt på Dirk, han är inte rädd liksom för att ge av sig själv.
Verkligen inte.
Nej.
På gott och ont.
På gott och ont.
Ja, ni vet vad ni hittar oss på kungligt@aftonbladet.se. Skicka gärna in frågor. Jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt. Jag brukar säga det, men ibland när jag kommer till jobbet och så öppnar mejl, jag kan sitta och skratta ibland, för jag tänker så här, otroligt påhittade det där i alla tider. Alltså det är verkligen kul.
Vi har smarta lyssnare. Verkligen.
Ja, och vill ni höra några av frågorna så kan ni lyssna på förra avsnittet, frågeavsnitt nummer 26, som ni då hittar i den lilla lista där ni lyssnar på poddar. Där Jenny besvarar väldigt många frågorna, och det var verkligen högt och lågt och kul och allvarligt.
Mm. Och ni får gärna slinka in på Kungligt med Jenny på Instagram, så får ni lite nyheter kring kungligheter också.
Ja, gud vad du är aktiv där. När sover
ja,
du?
Ja, men det går i vågor kan jag säga. Okay. Händer det någonting så händer det någonting.
Ska vi säga så för idag?
Det gör vi. Ha det gott.
Ha det gott. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.